Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En stor dröm för entreprenörer som slänger sig ut i startupvärlden är att en dag nå en miljardvärdering. På sin kammare med skisser av en affärsidé eller de första stegen mot lansering så kan vägen dit kännas krokig och väldigt lång. Så vilken målsättning ska du som entreprenör ha från start? Hur högt ska du sikta?
I dagens avsnitt av Bara Business reder vi ut vilka byggstenar som krävs för att bli ett miljardbolag. Hur vet du att du har en idé som det faktiskt går att nå en hög värdering med? Och vad är avgörande för att kunna nå dit? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en gäst som driver just ett miljardbolag.
Idag fick man ju klättra in på kontoret, Camilla, för man möttes av massa kartonger i hela vår hall här.
Mm. Ja, kanske lite olika perspektiv på det här med ordning och reda.
Nej, men det som jag tycker är kul är ju att du har ju beställt massa olika videoutrustning så att det ska gå att göra väldigt snygga videos till olika initiativ och företag och sådär som vi sysslar med. Och det är ju det som är så himla kul att man i ett litet företag får liksom ta tag i allt själv. Man är den här videoproducenten som ska göra snygga videos och då får man klicka hem det man behöver och bli proffs på det.
Ja, men så är det ju verkligen. Man får verkligen göra allting när man driver så här litet bolag. Och det kan ibland vara väldigt frustrerande, men det kan ju också vara väldigt roligt. För man får ju prova på mycket olika saker. Ingen dag är den andra lik.
Nej, man lär sig ju otroligt mycket, vilket är kul och väldigt givande säkert. Det kanske är svårt för sådana som jobbar på större bolag att förstå hur det är att jobba på ett litet bolag, att man ju sitter typ med alla hattar själv och man är allt. För det var lite kul här om veckan så skulle vi signa något avtal och då behövde styrelsen signa det. Och i vårt bolag så är det ju du och jag som är styrelsen, så det är liksom samma personer. Så det blir lite kul när man är i dialog med betydligt större företag som har många fler engagerade som ska signa avtal och så, men att man själv, där byter man typ hatt.
Ja, men ibland så har jag tänkt så här att det vore ganska skönt att bara ha en hatt. Jag undrar liksom så här, de som bara har en hatt, blir de inte väldigt uttråkade av att bara göra en sak? Alltså jag undrar verkligen hur det skulle vara att bara kunna göra en sak.
Men man blir otroligt duktig på en sak, och det kan jag gå igång lite på, att man verkligen blir expert på någonting.
Ja, men tänk vad mycket annat man missar.
Så är det. Man kan inte få allt här i livet.
Det är väl dags att ta in dagens gäst. Vi får väl se hur många hattar hon har på huvudet.
Idag möter vi Elina Berglund som tillsammans med hennes man Raul är grundare till Natural Cycles. Världens första och enda digitala preventivmedelsmetod. Och ett bolag som nått en miljardvärdering. Hur såg starten ut för dem? Hade de siktet inställt på att bli just ett miljardbolag? Eller vilka drivkrafter fanns hos dem i början?
Idag är Natural Cycles största marknad USA, där också Elina och Raul själva är baserade. Vi undrar när Elina själv förstod att de verkligen hade något stort på gång. Och vad är hennes bästa tips till andra som vill göra samma bolagsresa som de har gjort? Och sist men inte minst, hur tusan orkar man som entreprenör att göra den här resan?
Hej Elina och välkommen till podden Bara Business. Vad roligt att du gästar oss idag.
Hej Veronica, tack för att jag fick vara med.
Vi spelar ju in på distans för att du är baserad i New York. Så det är jättekul att vi ändå får äran att ha med dig i podden, tänker jag. Men de som inte har koll på Natural Cycles, kan inte du berätta vad gör ni?
Ja, så Natural Cycles är den första preventivmedelsappen. Så vi är en app plus en termometer som kvinnor mäter sin temperatur med. Och så körs en algoritm i bakgrunden som analyserar temperaturen för att säga när hon har ägglossning, när hon är fertil och när hon definitivt inte är fertil. Och de flesta av våra användare använder det som preventivmedel, men man kan också använda den för att bli gravid. Men Natural Cycles är den första app eller digitala produkt som är en godkänd medicinteknisk produkt av FDA i USA för preventivmedel och också CE-märkt som preventivmedel i Europa.
Vart skulle du säga att ni är på er bolagsresa? För ni har ju varit igång ett tag och vi ska ju idag prata om att bygga ett miljardbolag. Vart skulle du själv säga att ni är på er resa?
Ja, det är såklart alltid svårt att säga, men det har ju nog gått 7 år sedan vi grundade Natural Cycles. Så det är ju ändå ganska länge, så vi är definitivt inte precis i början. Och det tog också ganska lång tid att vi har nu publicerat 7 kliniska studier till exempel tillsammans med professorer i Women's Reproductive Health. Och vi har ju fått igenom de här regelverken och det har tagit ganska många år. Och samtidigt har vi då växt vår användarbas. Så vi har användare främst idag i USA, i England och i Sverige. USA är vår största marknad, England vår näst största. Men vi har ju såklart användare i de flesta länder, men det är våra 3 stora marknader. Så jag skulle säga att vi är någonstans mitt i, för att världen är ju stor och vi kan fortfarande växa oss betydligt större också i de marknader vi är i. Samtidigt så har vi kommit ganska långt de här 7 åren och liksom etablerat oss på de marknaderna.
Du säger att USA är er största marknad idag och du är ju numera baserad i New York. Hur har ni kontor där nu också, eller hur ser liksom verksamheten ut? Har ni kontor i både Sverige och New York?
Ja, så vi har ett kontor i Stockholm, ett i New York och ett i Genève där våra data scientists som också är partikelfysiker som jag själv sitter. Så där är 4 stycken som sitter och förbättra vår algoritm och titta på ny forskning och nya algoritmer. Här i New York så har vi främst ett marknadsföringsteam och också vi själva har nu varit här sedan 2 år och innan dess var vi i Stockholm och innan dess var vi i Schweiz. Så det är, vi flyttar runt och så skapar vi nytt kontor och så behåller vi de gamla.
Men för när ni lanserade så ni, första marknaden var den svenska, eller hur?
Ja, det skulle jag nog säga. Vi var i Schweiz först, men vi hade, jag skulle säga att vi lanserade först i Sverige. Även om vi hade några användare i Schweiz innan så var det liksom inte några större volymer. Så det var i 2014 som vi flyttade till Sverige och då lanserade den som vår första så här proof of concept-marknad.
Vi har ju tänkt idag att vi vill på något sätt försöka reda ut lite vad som är grunderna för att kunna bli ett miljardbolag. Vilka byggstenar behöver finnas där för att liksom man ska kunna bli ett miljardbolag? Vad skulle du själv säga i framgången bakom Natural Cycles? Liksom vilka saker har varit avgörande för att ni skulle kunna nå en miljardvärdering?
Ja, det kan ju såklart vara lite olika, men jag tror en viktig del är att vi verkligen löser ett problem som i det här fallet då kvinnor har. Det finns såklart många andra preventivmedel på marknaden, men det är inte så att, vi brukar säga att det inte är one size fits all när det kommer till preventivmedel, utan kvinnor behöver olika lösningar beroende på vad som funkar för dem och också kanske beroende på var de är i livet. Så att det är många som våra användare som säger till oss att jag har testat massa olika preventivmedel, inget har funkat för mig, jag är väldigt, det här verkligen är, det här har förbättrat mitt liv att använda natural cycles. Så vi löser ett problem, vilket jag tror är väldigt viktigt. Och samtidigt så är det någonting som är väldigt skalbart. Så för att växa då i olika länder så krävs inte några enorma investeringar. Vi behöver inte bygga upp någonting i varje ny land. Vi behöver översätta appen och kanske fundera på hur vi ska nå ut till kunder i det landet. Men inte mer än så. Så att det är liksom en skalbar digital lösning som man kan skala till större delen av världen. Så det tror jag är två viktiga ingredienser. Men sen så tror jag också det handlar om såklart andra saker som till exempel man behöver bygga ett bra team och man behöver kunna exekvera. För att i alla fall när det kommer till natural cycles så är det kanske någonting som är ganska svårt att kopiera. Det är inte så lätt att göra om de kliniska studierna vi har gjort och liksom gå igenom samma regelverk. Och det är därför vi fortfarande är den enda preventivmedelsappen som finns. Men om man har en idé som kanske är lättare att kopiera, då behöver man vara ännu bättre på att exekvera och vara liksom bäst om man inte kan vara den enda.
Ja, jag kan tänka mig, det finns väl både fördelar och utmaningar med att ha en idé som inte är så lätt att kopiera eller att den är lätt att kopiera. Att den inte är lätt att kopiera, det visar väl också på, men som du säger, ni behöver driva de här regelverken och mycket annat, och vilket gör att det blir svårare. Men just att har man något som är lätt att kopiera, men då måste man springa väldigt snabbt, vilket ni säkert också såklart behöver göra. Men jag tänker, hur såg det ut från start, om vi går tillbaks till liksom när natural cycle idén om det föddes, hur högt liksom siktade du och ni då? Vad var målsättningen från början?
Ja, så jag har ju grundat natural cycles tillsammans med min man, och vi är båda fysiker från början, så liksom forskare. Och vi drömde nog väldigt högt från början, och vi var också lite naiva, vilket jag tror ändå var bra. Så vi tänkte att men det här är ju en klockren produkt som är tydligt att det behövs på marknaden, någonting som kvinnor vill ha och behöver. Det kommer ju skala sig själv på en gång typ. Nu har vi ju insett att det krävs ju ändå marknadsföring för att nå ut till rätt grupper, och det kostar pengar. Så vi har ju lärt oss väldigt mycket på vägen, men vi siktade ändå väldigt högt från början, vilket nog ändå var bra så här, om man tittar tillbaka.
Vad skulle du säga liksom drev er från start? Var det att ni såg att ni verkligen ville bygga ett liksom stort framgångsrikt bolag, eller var det mer att ni liksom ville ta fram den här produkten som verkligen kan lösa många? Liksom, vad har varit er största drivkraft där?
Så jag tror det är väldigt olika mellan mig och Raoul. För han så hade alltid varit en dröm att starta ett företag och driva ett bolag. Så för honom var det nog mest att bygga ett stort företag. Men för mig har det mer handlat om produkten, om kvinnors hälsa och att driva innovation och forskningen framåt med det. Så att det är väldigt olika, men jag tror att det är bra att det är olika, för att då drivs vi på olika sätt och intresserar oss för olika områden, och det tror jag är en styrka när vi då ändå måste bry oss om både och.
Ja, men precis. Jag kan tänka mig att det också kan vara olika faser där de här olika drivkrafterna blir mer eller liksom mindre viktiga. För när man till exempel ska utforma en produkt, så är väl det här att liksom att verkligen lösa det här behovet är ju så otroligt viktigt. Sen senare liksom när det ska lanseras, att man också kan tänka business och tänka stort, och att det blir en viktig drivkraft då. Du var ju inne på att liksom er idé, att den verkligen löser det här problemet, har varit liksom en stor styrka. Och många startups som vi träffar sitter ju med det här. Hur kommer jag på liksom en tillräckligt bra idé som faktiskt går att bygga något stort kring? Vad, har du något tips där liksom hur man ska tänka för att veta att ens idé på något sätt är tillräckligt bra för att kunna bli ett miljardbolag på sikt?
Ja, jag tror det är nog svårt. Jag tror det är lätt att veta om den inte är tillräckligt bra. Så att jag tror att när man har en idé eller några idéer, så kanske det är bra att typ sätta sig ner och fundera på okej, men vad finns det för produkter ute idag? Vad är deras? Hur tjänar de pengar? Vad är deras utmaningar? Samt tänker också, är det här skalbart? Hur skulle jag exekvera kring det här? Då kanske idén faller på någon av de här. Då, till slut så kanske man bara har en idé kvar. Så man kan inte veta om den idén kommer bli en miljardbolag. Men man kanske kan veta att det definitivt inte kommer bli det. Men sen, en idé är bara en idé. Jag tror att det mesta handlar nog till slut ändå om exekveringen. Det är nog ännu viktigare än själva idén, skulle jag vilja säga.
Vad ser du är viktigt i den här exekveringen? Hur kan man själv liksom jobba med sig själv för att bli bra på det?
Ja, det är nog bra att till exempel om man tar in pengar så är det nog bra att använda sina investerare på så sätt att man försöker lära sig av deras erfarenheter. För de ser ju många olika bolag som går bra eller går dåligt. Och deras input kan vara väldigt bra i början. Och har man inte investerat så kanske det är bra att prata med någon annan. Någon mentor eller någonting som har drivit företag innan. Så man inte faller på de här första enkla misstagen. Så att man inte behöver lära sig allting från scratch. Men sen lär man ju sig otroligt mycket mer än som man driver bolag. Och vi har gjort många saker rätt men också många saker fel. Men det viktigaste är nog att man inte ger upp. För att trots att man ibland tar fel beslut eller att någonting inte går som man har tänkt sig. Så länge man inte ger upp så får man ju ändå alltid en ny chans att göra det bättre.
Du är inne själv på investerare om man väljer att ta in det eller inte. Och ni har ju tagit in investerare i flera olika rundor. Hur ser du på investerarnas roll? Vad har de gett er? Och kanske så här, om du ser tillbaks, vad hade du gjort annorlunda just kring att ta in investerare?
Ja, jag tycker att framförallt i början när allting var nytt för oss så hjälpte de till mycket. De connectade oss med viktiga personer som kanske kunde någonting som vi behövde lära oss. Till exempel när det kommer till regelverk, hur blir man en medicinteknisk produkt? Det kunde de hjälpa till att i alla fall sätta ihop oss med rätt personer som kunde det. Men sen den största skillnaden är ju att investerarna faktiskt investerar pengar. Och det är ju de pengarna som faktiskt gör störst skillnad. Att man kan anställa ett team, man kan komma längre. Dock så lyckades vi bootstrappa till att ha en färdig produkt innan vi tog in pengar. Vilket jag tror var ganska bra för att om man bara har en idé och inte en produkt så tror jag att man ger bort väldigt mycket av företaget på en gång. Så man bara, om man kan lyckas liksom ha någon slags MVP innan man tar in pengar så tror jag att det är bra. Sen så gav vi bort ändå alldeles för mycket aktier den första rundan. Just för att vi var lite naiva och vi inte förhandlade på det förslaget vi fick. Och det skulle vi gjort att vi skulle liksom frågat någon annan. Är det här en bra deal? Ska vi förhandla här eller ska vi bara ta det? För just för grunderna så är ju första runden där som man blir utspädd som mest.
Du säger att ni hade bootstrappat bolaget ändå en bit. När tog ni in första rundan?
Så vi tog in första runden ungefär samtidigt som vi flyttade till Sverige och hade fått ut första versionen av appen. Så vi hade några användare, vi hade liksom några proof points, vi hade en app, en produkt. Men vi hade ju inte kommit så långt att vi hade några större volymer av användare eller att vi liksom hade lyckats få till vår business model, att vi fick in några större summor. Inkomst, så långt hade vi inte kommit.
Du är ju inne på era användare och ja, ni som många andra företag kräver ju liksom att ni bygger den här användarbasen, att folk använder er tjänst kontinuerligt. Hur byggde ni användarbasen från start och växte den? För det känns ju som att ja, men många startups idag, det är en sak, det är aldrig lätt att lansera en produkt eller tjänst, men det är någonstans här, dit kan man ju ta sig, men att sen också bygga just användarna som blir otroligt viktiga kanske för att ta in senare investeringar och blir det som, ja, de blir verkligen värdefulla för bolagets utveckling. Hur såg ni till att växa antalet användare i starten?
Ja, som du säger så är inte det alltid så lätt. Så vi fick ju testa oss fram och vi testar fortfarande hur bästa sättet att nå ut. Men jag tror det går väldigt mycket hand i hand vad man har för businessmodell. Så att många appar väljer att vara gratis eller ha freemium-modell, så att man då behöver få in väldigt många användare, för det kan vara en liten del som faktiskt genererar någon inkomst. Det valde vi ganska tidigt att inte göra så, utan snarare ta betalt för vår tjänst och därmed också kunna ha färre användare. Just för att vi tänkte att en app som är en medicinteknisk produkt som Preventimer är kanske inte någonting som alla laddar ner bara sådär, utan snarare ett ganska stort beslut att ta vad man ska använda för Preventimer. Men däremot så ger vi ger betydligt större värde till våra användare än en gratis app, som till exempel en mensapp som bara säger när man ska få mens eller så. Så att vi valde då att ta betalt med en subscription model. Men då kan vi också spendera mer pengar att försöka få in rätt användare. Och man behöver inte ha lika många användare som om man har en gratis app eller en freemium modell.
Vilka kanaler skulle du säga att ni har sett har varit mest framgångsrika för att ta in användare och få in de här rätta användarna till Natural Cycles?
De bästa kanalerna är där vi kan vara väldigt, kunna göra bra targeting. Så om man tänker på till exempel om man har en annons i tidningen eller tv-reklam, så är det inte särskilt mycket targeting. Det går ut till alla som tittar på den här tv-kanalen eller läser den här tidningen. Och där, det är ju fördelen med digital marknadsföring, att man kan då säga, ja men okej, kvinnor mellan 25 och 35 är i den här staden är de som skulle vara främst intresserade av Natural Cycles. Så då är ju digital marknadsföring betydligt bättre och funkar bättre för oss också. Och då kan vi också mäta vad som faktiskt funkar och inte. Snarare när man gör någonting som inte är digitalt, då är det mest att man kanske hoppas på att det funkar, men det är svårt att faktiskt mäta det.
Vi ställde lite frågor till våra följare på Startup Story på Instagram inför att vi skulle prata med, de visste inte att vi skulle prata med dig, men med någon som har byggt ett miljardbolag. Och då fick vi en fråga, liksom, hur tusan klarar man det med hälsan i behåll? Så liksom, hur har du som entreprenör orkat alla de här åren?
Ja, det kan ju såklart vara ganska klurigt. Jag jobbar ju innan som partikelfysiker. Jag måste säga att det är faktiskt lättare nu än vad då. Jag var med upptäckten av Higgspartikeln som sedan ledde till Nobelpris. Och då jobbade vi typ nästan dygnet runt i ett år innan. Till och med julafton, nyårsafton. Det var liksom inte en dag ledig på ett år. Och det var väldigt svårt, även om det var väldigt roligt, så var det svårt ändå för hälsan. Jag tappade hälften av mitt hår och fick problem med ryggen och nacken som jag fortfarande har idag, många år senare. Så jag skulle säga att det har nog varit lite lättare med Natural Cycles, men och här har jag också ett fantastiskt team som faktiskt hjälper mig och gör ett fantastiskt jobb. Men det är såklart ändå väldigt mycket stress i form av ansvar. Vi vet ju att om pengarna tar slut så blir det ingen Natural Cycles mer. Och då kan vi inte betala löner till vårt team längre. Så att hela tiden ha det i bakhuvudet är ju såklart påfrestande. Men däremot så tycker jag att det verkligen hjälper att ha en medgrundare. Och särskilt nu att jag grundat Natural Cycles tillsammans med min man, så delar vi ju hela tiden på den här bördan och kan också då prata med varandra om det och stötta varandra. Jag tror det faktiskt hjälper väldigt mycket gentemot om man startar ett företag helt själv. För då är man ju ensam om allt det här ansvaret och alla de här tyngden av det. Och inte har någon att bolla med när du är inte vis på daglig basis heller, så som vi kan göra.
Utöver att kommunicera och liksom prata av sig med varandra, vad har du annars varit din motivation och drivkraft för att hela tiden fortsätta när det har varit kämpiga tider?
Jag tror att som person så är jag nog den typen som inte ger sig så lätt. Jag är ganska envis. Och jag har ganska mycket så här kämpaglöd. Det har jag alltid haft. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men så har det alltid varit. Jag på något sätt måste alltid göra mitt bästa och kämpa vidare hur det än går. Det är klart, kommer också en del av det är ju själva passionen för det vi gör, för produkten, för Natural Cycles och för våra användare. Det hjälper väldigt mycket. Till exempel så har vi en Slack-kanal där app-reviewsen från App Store komma in direkt från våra användare och läsa vad våra användare skriver om Natural Cycles, hur det verkligen har hjälpt dem. Det tar jag då med mig när det är jobbigt och tänker på alla våra användare att jag faktiskt också gör det här för dem.
Men det är väl jättebra, men jag tänker även till de som lyssnar på podden, att skicka med att så här, ha något sånt där go-to som man vet att man får energi från. Det är liksom reviews från användare eller om det är något annat. Det är väl liksom den bästa påminnelsen på att det man gör faktiskt spelar roll. Men jag tänker på att du säger att du är väldigt envis och haft den här kämpaglöden. Tror du att liksom vem som helst kan bygga ett miljardbolag? Eller behöver man vara liksom en viss typ av person för att palla den resan?
Ja, vem som helst kanske kan göra det, men det kanske ändå inte är rätt för vem som helst. Jag tror man måste nog ha den passionen och tycka det är roligt att jobba hårt och kämpa för vad det nu är man gör. Och jag skulle nog vilja säga att det kanske inte är nödvändigtvis är det som skulle göra alla mest lyckliga. Jag tror att det är många där ute som är lyckligare om de inte gör den resan. Så jag tror att det är nog någonting som var och en måste rannsaka sig själv och tänka, okej, varför vill jag göra det här? Är det rätt för mig innan man hoppar på det?
Du nämner ju att du har haft ett fantastiskt team med dig hela tiden, och teamet är väl såklart en väldigt viktig byggsten också i att bygga ett stort och framgångsrikt bolag. Har du några tips eller tankar där kring hur man ska tänka för att verkligen hitta ett team som gör det möjligt att växa bolaget? Hur har ni ert team i start? Är det personer som fortfarande är väldigt delaktiga i Natural Cycles, eller hur har det sett ut?
Ja, det är någonting också som vi har lärt oss mycket efterhand. Och vi har några som har varit med sedan nästan allra första början. I alla fall mer än 5 år. Vilket är såklart jätteroligt att ha dem kvar. Men någonting som vi har lärt oss till exempel är att det är viktigt att inte stressa med rekryteringar. För att om man känner sig att nej, men jag måste fylla den här rollen snart. Då blir det ofta att man kanske gör kompromisser som inte riktigt känns rätt i magen. Och så blir det kanske inte riktigt rätt person för ditt bolag. Och din kultur, du har i ditt bolag. Så bättre att tänka, nej men bättre att det tar jättelång tid att rekrytera än att man får in fel person. Och det är någonting som det tog oss ganska lång tid att faktiskt lära oss och inse.
Hur har ni hittat de rekryteringarna som sen har blivit väldigt bra? Har ni så här insett att ja, men så här, det är då vi verkligen träffar rätt?
Man måste gå lite på magkänslan ändå och tänka att om någonting inte känns rätt vid intervjun, men då kommer det inte bli bättre sen, även om man så gärna vill det. Och så tror jag att det är viktigt att man spenderar ändå en del tid tillsammans. Så att ha flera runder av intervjuer också, att personen då inte bara träffar den som anställer, men också andra i teamet, tror jag är viktigt. Så det är värt att ta den tiden, både från en själv och de anställda, så att det blir rätt.
Jag kan tänka mig att det är en lång resa av lärdomar med Natural Cycles. Men vad skulle du säga är den viktigaste som du tar med dig om du skulle göra en liknande resa igen? Eller ditt viktigaste råd till någon som har drömmen om att bygga ett miljardbolag?
Ja, jag skulle säga nog att det är att följa både sin passion och sin magkänsla. Varje gång man tar beslut som inte känns rätt och som man egentligen inte vill ta, så blir det inte så bra heller. Man startar det här företaget för det är någonting man verkligen tror på. Och då måste man fortsätta tro på det och fortsätta köra sitt race. Jag fick en gång en kommentar från investerare i en period då det inte gick så bra för Natural Cycles. Att han tyckte det var att som om vi drev Natural Cycles för våra mammor, sa han. Men jag tror inte våra mammor har så mycket att göra det, men det var snarare att vi kanske drev företaget för våra investerare just då och tog beslut som vi kände att de skulle vara nöjda med. Men då blev det inte så bra. Bättre att fortsätta på det som man startade bolaget för och behålla den kulturen och fortsätta ha roligt också medan man driver sitt bolag. Annars kommer man tröttna.
När kände du själv att ni hade lyckats och det här verkligen kunde bli något stort? Har du någon så här tillfälle då du, ja men det här kanske faktiskt kan bli någonting?
Ja, definitivt. I början så var det nog den första vågen av större mängd användare. Och sen följer de och ser att ja, men det här är någonting som de uppskattar att använda. Det är inte bara för att jag är forskare och partikelfysiker som jag tycker det är intressant att förstå min egen kropp och se data på min egen kropp. Utan det verkar vara någonting gemensamt för de flesta kvinnor där ute. Och sen såklart när vi fick igenom att vi fick bli en preventivmedel både i Europa först 2017 och sen i USA av FDA 2018. Det var ju de största milstolparna definitivt för Natural Cycles.
Det har ju varit en del utmaningar på vägen också. Ni har ju liksom, man har ju läst väldigt mycket om er och ni har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, men både positiv och ibland liksom mindre positiv. Hur har du som entreprenör hanterat det här?
Ja, det kan vara jättetufft. Särskilt när man känner att ens produkt har blivit väldigt missförstådd. Det är ju tyvärr inget preventivmedel som är 100% effektivt. Och Natural Cycles är ungefär lika effektivt som p-piller, men då mindre effektivt än en spiral till exempel som är inne i kroppen och man glömmer bort. Men mer effektivt än om man till exempel bara använder kondom. Men media kan ju då ta, så fort det såklart blir då oönskade graviditeter, vilket man inte kommer ifrån när man jobbar med preventivmedel. Det kan ju bli väldigt jobbigt, dels på grund av att man vill ju att alla ens användare ska vara nöjd med produkten, och det är ju svårt om de faktiskt har en oönskad graviditet, och om då media också blåser upp det så blir det ju ännu tuffare. Men för mig har det varit då viktigt att ta ett djupt andetag och bottna i att jag vet att Natural Cycles är en väldigt bra produkt, och det har det ju också visat gång på gång i kliniska studier när vi har haft Läkemedelsverket som har tittat på det, så har de ju alltid dragit slutsatsen att vi är så effektiva som våra studier visar och vi är en viktig produkt på marknaden. Så att jag måste ju helt enkelt komma ihåg det, att jag gör det för våra användares skull, för att vi vet ju att om inte Natural Cycles hade funnits så hade det varit mer oönskade graviditeter än om vi finns. Så att det måste gå tillbaka till fakta snarare än åsikter.
Känner du att det har varit lätt att få ut? För media kan ju vinkla det just som du säger åt ett håll, och sen lyfter man till exempel inte att det blir oönskade graviditeter då med andra preventivmedel. Det är kanske inte lika intressant, utan det blir intressant för att det är ny lite up and coming och ett nytt preventivmedel. Ja, men har det varit lätt att få ut den här faktan som ni faktiskt bygger på att ni är ett liksom bra alternativ? Har det varit svårt att få ut det efter när det kanske har blivit en sån här mediestorm om oönskade graviditeter? Hur jobbar man som bolag med att få ut det?
Nej, det har definitivt inte varit lätt, och särskilt inte i Sverige skulle jag vilja säga. Lättare i andra marknader än just i Sverige. Men nej, det är faktiskt väldigt svårt att tvätta bort en sådan stämpel när man väl fått det. Och det har tagit oss lång tid att faktiskt komma tillbaka från det. Men jag försöker blicka framåt och inte tänka så mycket på det som har varit.
Nej, och ni har ju byggt verkligen en fantastisk tjänst som många gillar. Och vad har ni just på gång framåt? Vad händer härnäst för er?
Ja, det är väldigt mycket spännande på gång just nu, måste jag säga. Vi håller just nu på, som säkert många bolag gör, planera för Q4 och 2021. Vi har jobbat nu i ett år på ett väldigt spännande samarbete som gör att man kommer kunna använda Natural Cycles på ett annat sätt än att mäta sin temperatur på morgonen. Så att det snarare mäts under natten. Och det är väldigt spännande, för att vi ser att det är många som då glömmer ibland att mäta på morgonen och så. Och vi känner att det här är en betydligt ett stort steg som kommer att förbättra användarupplevelsen, vilket är roligt.
Spännande. Det blir kul att se mer exakt vad det är ni kommer lansera vad för samarbete. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket?
Jag fokuserar mest på oss själva faktiskt. Mm. Men jag tycker såklart att det är helt otroligt vad till exempel Elon Musk kan göra. Jag vet att han är väldigt kontroversiell och ibland säger knasiga saker, men han är ju väldigt duktig på innovation. Att kunna landa space rockets åt andra hållet och samtidigt driva Tesla med elektriska bilar, och förhoppningsvis kan han väl vara en av de första som kan göra ordentliga self-driving cars. Det är någonting som jag beundrar, att han kan ha så många järn i elden och göra så mycket innovation samtidigt.
Ja, men verkligen en sann entreprenör. Stort tack Elina för att du gästade oss i Bara Business. Det har varit kul att få höra dina tankar och hur ni har byggt Natural Cycle.
Tack!
Det var så roligt att vi fick till en intervju med Elina även fast hon bor i New York, och det var kul att få podda lite på länk den här veckan. Någonting som jag tar med mig från intervjun är att hon sa att det var bra att hon och hennes man Raul hade haft olika drivkrafter, för att det blir en styrka att man faktiskt bryr sig om olika områden i bolaget under utvecklingen.
Elina nämnde ju också det här med att man kanske ska skaffa sig en mentor, eller om man vill ta in en investerare, för att inte bara kanske i investerarens fall få pengar utan också att kunna få lite goda råd på vägen. För man kanske kan undvika de vanliga missarna om man får lite goda råd på vägen med någon som har lite erfarenhet. För det är ju så att vissa saker, de kan man undvika.
Sen återkom ju Elina till magkänslan vid flera tillfällen. Och det var väl någonting när hon såg tillbaka, att så här, en lärdom att faktiskt lita på magkänslan. Oavsett om det handlar om att rekrytera eller om det handlar om liksom viktiga beslut i bolaget. Att så här, i efterhand så är magkänslan, den är ofta rätt.
Det kan jag faktiskt hålla med om. Jag litar väldigt mycket på min egen magkänsla. En sak som hon också nämnde som jag tycker kan vara värt att lyfta här, det är att sätta upp en Slack-kanal för sina app-reviews. Det tycker jag var superkul att hon använde det som ett sätt att hitta motivation och ta med sig lite när det är jobbigt ibland.
Det finns ju många miljardbolag i Sverige idag ändå, måste man ju säga. Och vi har ju kikat på några som, där man då är miljardvärderare och är, någonstans kanske räknas som att man har varit ett snabbfotat startup. Och det, bland de här så återfinns ju Apotea, Mathem, Babyshop, Kry, Truecaller. Så det är verkligen ändå en ganska bred bransch, tycker jag. Man kan ju tänka sig att så här, ett miljardbolag, det blir man om man driver ett techbolag. Men just att de här e-handlarna faktiskt också har nått en miljardvärdering tycker jag är kul att se.
Ja, men verkligen att det går att göra i olika branscher. Det tror jag är viktigt att man har med sig, så man inte bara tänker att det ska vara tech. Utan det går faktiskt att göra på många olika sätt. Vi vill ju också förtydliga att det vi pratar om idag när vi pratar om miljardbolag är ju bolag som är värderade till 1 miljard kronor. Nästa nivå, det är ju 1 miljard dollar, och då är man ett unicorn.
Det har vi också några svenska bolag, men de är inte lika många. Men där är det ju där vi hittar Spotify och Klarna och flera. Och det blir väl nästa mål.
Jag antar det.
När man grottar ner sig lite kring att just bygga miljardvärderade bolag, oavsett om det är med 1 miljard kronor eller 1 miljard dollar, så finns det vissa punkter som återkommer i vad man ska ha i sitt bolag. Och vissa av de här är också Elina inne på, men vi tänkte att vi ska så här belysa några till ändå. Så kan ni kanske göra en liten check på er startup eller på ert bolag om det är något ni kanske måste vrida lite på eller tänka till kring. De flesta bolag som blir högt värderade är ju disruptiva på något sätt. Det vill säga man rör om lite i sin bransch och utmanar. Man gör någonting på ett nytt sätt.
Och det andra, det är det här med att utveckla en egen teknik. Man måste tänka lite att man kanske ska ha en egen nisch. Sen kan ju den tekniken vara olika saker, men att göra grejerna på sitt egna lilla sätt. För det skyddar den ju också lite mot konkurrens.
Sen är ju teamet otroligt viktigt, och det handlar ju både om att kunna genomföra idén, att du sitter på rätt kompetens så du faktiskt kan göra verklighet av dina idéer. Men det är också otroligt viktigt för att kunna attrahera investerare. Och sen när du har ditt team så är kulturen väldigt viktig för att kunna nå en hög värdering och bli ett till exempel miljardbolag. För alla som jobbar med dig och för dig måste ju känna att de är en del av resan och är villiga att ge det som krävs.
Och sen måste man ju också lösa ett faktiskt problem. Man måste förbättra sina kunders liv på något sätt för att få långsiktigheten i affären. För annars kanske en kund köper en grej en gång och sen var bra med det. Men du vill ju att kunderna ska återkomma under lång tid för att fortsätta bygga på tillväxten.
Där tror jag man ska vara lite tuff mot sig själv. Att man verkligen säkerställer att man löser det här problemet. Så att man inte på något sätt försöker lite försköna sin lösning. Och att ja, men den är nog bra, eller det här vill väl alla. Att man verkligen är krass, att så här, men förbättra det här vardagen. Eller förbättra det här livet eller situationen för många personer.
Och just det där med många personer tror jag är viktigt också. För det räcker ju inte med att lösa problemet för ett fåtal. För ska du bli ett unicorn, då måste du ha många kunder.
Sen så behöver du ju hitta en affärsmodell så du kan tjäna pengar och så du kan skala snabbt. Och här vet man ju, historiskt sett finns det ju till exempel Spotify som kanske inte tjänade pengar så himla snabbt. Och det tog 10 år innan de började gå med vinst. Idag så går det ju så himla snabbt och det bubblar ju i startupvärlden. Så du måste kunna tjäna pengar ganska snabbt. Eller i alla fall veta hur du har tänkt att tjäna pengar.
Tycker jag låter som ett bra avslut på dagens avsnitt. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt. Och fram till dess så kan du följa oss på iStartupStory på Instagram. Och glöm inte att dela bilder när ni lyssnar på podden. För det är alltid lika roligt. Och tagga oss i dem så delar vi jättegärna dem.
Vi ses nästa vecka, eller vi hörs nästa vecka. Ciao, ciao!
Tack och hej!
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.